Så välkomna också ni som är där ute i periferin, i internetlandet. Bandlandet sa man förut, nu får man säga internetlandet. Vi ska bege oss till första Mosebok och kapitel 32. Första Mosebok, kapitel 32. Och med början i vers 24 handlar om Jakob. Jag kan börja med att be. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna underbart. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är för evigt fast i himmelen. I Psaltaren 119 och vers 89. Och Jesus, vi tackar dig också för att detta ordet är levande gjort i våra hjärtan genom den helige ande. Herre, vi ber att du talar till oss idag och upplyser oss. Herre, vi ber att ditt ord skulle få forma oss till att bli mera lika Jesus Kristus, som det står i Romarbrevet 8:29. Tala till oss idag, Herre. Bygg upp oss, Jesus. Herre, du ser var vi befinner oss i vår vandring med dig. Och det är på mycket olika platser. Och vi ber bara att du skulle ge oss ett ord på vägen, Jesus, så att var och en kan bli uppbyggd i den situation och det tillfälle som vi befinner oss i. Vi ber dessa ting i ditt namn, Herre. Amen. Okej, första Mosebok 32 och vers 24 till och med 31. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, släpp mig, till morgonrodnaden har gått upp. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Och han sade, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penil, ty han tänkte, jag har sett Guds ansikte. Jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Jag ska läsa en vers eller ett par versar till, och det är i Lukas evangeliets 9:e kapitel och versarna 10 och 11. Nej, Lukas 11, jag vänder på några siffror där. Lukas 11, 9-11. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Jag läser vidare här. Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himmelen ge den helige ande åt dem som ber honom? Jag tänkte på hur vi alla har en brottningsmatch i våra liv. Jakob hade en, och det är en lite märklig historia, därför att vi tycker att hur kan en allsmäktig Gud brottas med en människa? Och det låter ungefär som att det var en ganska jämn kamp, och vi tänker liksom att det här är inte riktigt den Guds bild som vi har, där Gud är allsmäktig och det räcker med att han skulle liksom andas på oss så skulle vi förgås. Men här strider han med honom. Och jag vet inte hur vi ska egentligen tänka oss och tolka de här tankarna i bemärkelsen hur det verkligen gick till. Men jag väljer att tro att det är precis som det står. Att han verkligen brottades med honom. Därför det är precis det som Bibeln förtäljer. Men för oss så handlar det så mycket om en brottningsmatch med vår vilja. Att vi vill göra någonting med våra liv. Och Gud säger att, aha, men jag har en annan plan. Och jag säger, nej, men den planen gillar inte jag. Och Gud säger att den planen är bättre. Och jag säger, det är den inte alls det. Och sedan börjar vi att strida. Och jag vet inte, men jag är så uppmuntrad av de här tankarna. Därför att det visar på att Gud är så personlig. Vi talade förra gången om hur det finns så många religioner i den här världen. Och människor offrar till sina gudar. Man försöker att göra någonting för att behaga Gud. För att förhoppningsvis få honom att inte vara arg på en. Och att livet ska kunna gå vidare. Men vi har en personlig Gud som verkligen utmanar oss att utmana honom. I bemärkelsen att han säger att pröva mig nu. Som det står i Malaki 3:10. Pröva mig och se om inte min karaktär är den som jag har sagt att den är. Och jag tycker det är så underbart att se hur Jakob brottades med honom. Jag tänkte på det här. Vem är Gud? Vem har inte haft de tankarna? I första Korintierbrevet 2 så talas det om hur Gud kan bara förstås i anden. Och i Saltaren 131 och den andra delen där så säger psalmisten att jag umgås inte med stora ting, men sådant som är mig för svårt. Och jag tänker ibland liksom hur vi försöker att närma oss Gud på fel sätt. Vi försöker att lista ut vem Gud är i bemärkelsen att vad fanns innan Gud? Och hur kom han till? Och varför finns det någonting istället för ingenting? Och de här svåra frågorna kommer vi aldrig att kunna mänskligt sätt att få svar på. Kanske vi får det en dag. Men det Gud är intresserad av, det är att visa oss att han finns och han är den som han har uppenbarat sig själv som. Han är trofast. Och vi kan lita på honom. Vi kan lita på de löften som han har gett oss. Och jag läste en undersökning som var skriven, eller en artikel som var skriven av Stefan Gustafsson, som är ledare för Svenska Evangeliska Alliansen. Svårt att prata idag. Och han skrev, eller det stod i den artikeln, att på den här frågan om religion är viktig för dig, så svarar bara 8% av svenskarna att så är fallet. Och det är den lägsta siffran i Europa och därmed också den lägsta siffran i världen. Och då har det kommit ut ett rykte att det finns ingen mera sekulariserad nation än Sverige. Och då får man tänka sig vad man vill om det. Men det låter väldigt mycket, för att om man räknar in också den del invandrare som finns, som säkert skulle svara på att Gud eller religionen är viktig för människor, då är det nog faktiskt så att det finns inte några svenskar som religionen är viktig för. Men det är därför att man är väldigt rädd för det ordet. Jag är inte religiös. Den termen hör man ofta. Jag är inte religiös. Okej. Okay. Och det är någonting man är så rädd för. Liksom. Det är för att man står över alla de här grejerna. Man är inte liksom under, utan man är över de här sakerna. Man är över Gud och man är över alla de här sakerna. Så att på det sättet kan man kontrollera allting. Det är väldigt intressant att se hur gudsbilden som människor har, om vi jämför den bara med under de senare årtiondena, så ser man att gudsbilden har blivit mera en opersonlig gud. Gud är numera inte en personlig gud. Gud är numera en kraft. Därför att en kraft, den kan man påverka. En kraft, den kan man kontrollera. Och vi vill ha en gud som vi kan påverka, som vi kan kontrollera. Gud säger att sådan är inte jag. Jag kan inte förändras. Jag kan inte ljuga. Jag är den jag är. Det är hans namn när han uppenbarade sig för Mose i öknen. Och han sa, jag förändras inte. Och Mose sa, men vem är jag? Och Gud svarade inte ens på den frågan. Han säger bara, jag är den jag är. Den evigt existerande guden utan någon början, utan något slut, som aldrig förändras. Men om du lär känna mig, då förstår du också vem du själv är. Så när vi talar om identitet som kristna, så har vi inte den i oss själva. Det talas mycket om att vi ska gå på djupet av oss själva. Men vad hittar vi där? En fallen Adam? Eller en fallen Eva? vad finns det där att gräva i? För varje fråga som vi försöker få svar på när vi gräver upp någonting från det gamla, så föds det 3, 5 eller 10 nya frågor. Vi blir galna om vi försöker att etablera vår identitet genom att söka i det gamla. Men Gud säger att vi har fått en ny identitet i honom. När vi tror på honom, i Kolosserbrevet 3:3 står det att vårt liv är dolt i honom. Där finns vår identitet. Vi har blivit födda på nytt, vi är nya skapelser. I andra Korinthierbrevet 5:17. Vilken fantastisk underbar början att tänka på Gud i de tankarna. Jag tror inte att svenskarna är mindre religiösa än något annat folk. Är det någon som har tittat någon gång i en veckotidning i slutet hur många annonser det finns på, som är från spågummor och tarotkort och horoskop? Om inte någon läste de här sakerna, om inte någon var intresserad av dem, då skulle de inte finnas där. Det är överallt. Och jag har hört människor säga, du, det finns ingen gud och det finns ingenting si och det finns ingenting så. Och jag är inte religiös, bara så du vet det. Jag undrar vad mitt horoskop säger då. Och så säger man, är inte svenskarna religiösa? Absolut. Absolut. Det är bara det att man definierar det på ett annat sätt. Och det låter fint. Vi har tagit examen från Gud liksom. Vi står över honom. Vi kontrollerar honom. Vi vet allting. Men vet ni, det är inte det. Vi kan brottas med Gud precis som Jakob gjorde. Vi gör det hela tiden. Det är okej att göra det. Gud säger, han välkomnar oss att göra det. Liksom, han tycker om en bra match. Ställ frågorna till mig. Men försök inte att göra mig opersonlig. Försök inte att säga att jag bara är en opersonlig kraft där ute. För jag är en personlig Gud. Jag har ett personligt intresse för er som individer. Jag vill höra från er. Brottas med mig. Det är helt okej. Och jag tänkte på det här. Hur som barn så har vi massa frågor. Vi ställer hela tiden frågorna. Och vi är nöjda med de svar som mamma och pappa ger. Eller läraren, eller de vuxna, eller till och med storebror eller stora syster. Vi är nöjda med det. Men så kommer vi till en viss ålder när vi inte är nöjda med det längre. Och vi börjar tänka mera kritiskt. Och vi börjar att liksom säga, men mamma och pappa är precis som alla andra. Liksom fel och brister. Och vi liksom börjar, vi genomskådar, vi blir kritiska. Och det är också okej. Okay. Gud säger att var inte rädda för att ta den här striden med mig. Jag välkomnar den här brottningsmatchen. Ställ frågorna. Fundera på det. Och ibland talar vi om att samhället är omoraliskt. Och det är det också på ett sätt ur ett bibliskt perspektiv. Och det tycks bli mer och mer omoraliskt. Men faktum är att på ett sätt kan man säga att samhället är mer moraliskt nu än någonsin. Man kan inte slå på tvn, man kan inte läsa en tidning, man kan inte höra en konversation där inte människor har tankar och åsikter om vad som är rätt och riktigt. Jag hör de här orden mer och mer och oftare. Rättvisa. Det här är rätt och det här är fel. Men om det finns någonting som är rätt, då måste det finnas en lag som vi kan jämföra det här med. Och om det finns en lag, så måste det också finnas en laggivare. Eller hur? Och jag vet inte, men många gånger när jag samtalar med människor så vill man tala om olika saker. Och så påstår man saker. Och då säger jag alltid, varför? Och så kanske man försöker att svara på frågan. Så frågar jag, varför igen? Och ibland är det så att jag kanske ställer den här frågan 1000 gånger. Varför? Därför att vill att människor ska tänka. Att tänka logiskt och ställa saker och ting, frågor och saker och ting på sin spets. Att liksom, vart kommer vi? Därför att om vi verkligen gör det, då kommer vi alltid fram till att det finns en Gud. Och vi är ansvariga inför honom. Och vi måste ta ställning till honom. Och dit vill vi inte komma. Därför har vi massa åsikter om olika saker. Men Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, står det i Predikaren 3:11. Vi kommer aldrig ifrån det. Vi kommer aldrig ifrån den här brottningsmatchen som Jakob hade med Gud. Och det är helt okej. Men ibland hör man människor säga, jag är en sökare. Och det låter bra. Sen träffar man dem 10 år senare. Jag är en sökare. 30 år senare, jag är fortfarande en sökare. Det stämmer inte. Därför att Bibeln säger att den som söker, han eller hon ska finna. Så om vi söker Gud ärligt, uppriktigt i våra hjärtan, då finner vi honom. Det är våra egna vittnesbörd, är det inte sant? Att vi liksom, Gud har öppnat dörrar för oss så att vi kan lära känna honom mer och mer. Han vill inte vara fördold för oss i all evighet. Han vill visa vem han är. Han är intresserad av att uppenbara för oss sin karaktär och sin natur, så att vi vågar lita på honom och vågar ta till oss de löften som han har gett oss. Och Bibeln har 7831 löften. Den här siffran är lite vag, därför att det är nämligen så att någon kommer på att det här är också ett löfte, så måste man lägga det, så den här siffran brukar öka lite. Men senast jag läste om det så var det så. Och jag tänkte på det här, hur Gud låter sig finnas av den som söker honom. Och Jakob brottades med Gud hela natten. Och i vers 24 så tycker man att man borde någon gång tröttna. Men hela natten. Och jag tänker liksom på hur vår kamp i det här livet är ibland ganska tuff. Det är många frågor som vi har. Det är många saker som vi inte kan acceptera. Och vi brottas med Gud. Men Gud välkomnade. Och sen i vers 25 så står det att han kunde inte övervinna honom. Hur kan det vara att Gud inte kan övervinna oss? Det är klart att han kan. Men Gud talar med ett mänskligt språk i det här fallet. Och han gillar en utmaning. När vi läser Bibeln så ser vi liksom hur många av de här profeterna och många av de här olika personerna, de är utmanade Gud. Titta på Jona till exempel. Han flydde hals över huvud. Han sprang, Gud sa gå till Nineve. Han gick åt rakt motsatt håll, tog en båt, for ut på havet, hamnade i valfiskens buk. Och där hade han en brottningsmatch, omsnord eller omsnärd med sjögräs och allt vad det kan ha varit. Där hade han en brottningsmatch med Gud. Men han kom tillbaks. Och han gick. Och han gjorde det som Gud hade sagt åt honom. Motvilligt. Men han såg resultatet. Sen blev han arg på Gud. Därför att Gud var en förlåtande Gud. Det var inte vad han hade hoppats på. Han hade hoppats på att Nineve, som var huvudstaden i Assyrien, skulle dömas. Det var ju det han hoppades på. Så förlåter Gud dem. Så ger Gud dem nåd istället. Det hedna folk. Det är helt otroligt. Så blir han arg på Gud. Och så vill han att Gud skulle ta hans liv. Tala om att vara inkonsekvent. Men så är det ofta med oss. Men likväl så blev Jona en profet som står omskriven eller nedskriven i vår bibel. Och vi kan läsa om honom. Jag tycker det är helt underbart att se att de här profeterna, de var precis som oss. De hade sina brottningsmatcher. De var inkonsekventa. Ena dagen var det upp, andra dagen var det ner. Men Gud är trofast. Och han säger att det är helt okej. Det finns en fisk för oss alla. Ibland ser man människor liksom som drar iväg någonstans. Och man tänker, vad håller de på med? Varför sätter Gud inte punkt för det här nu? Och jag tänker, okej, men vänta bara. Gud har en fisk för dem också. Gud har en fisk för oss alla. Och jag tror att vi har varit där någon gång. Och vi är där. Och sedan i vers 26 här så står det att Gud säger till dem, men släpp mig, låt mig gå, solen går upp. Men Jakob säger, jag vägrar att släppa dig förrän du har välsignat mig. Jag tycker det är så underbart liksom att kräva av Gud att han ska välsigna oss. Gud gillar det. Om inte Gud hade välsignelser på lager, men ska han bara lagra de här välsignelserna utan att vilja ge dem? Hans önskan är ju att ge välsignelserna till oss, inte bara lagra upp dem. Titta här vilken stort berg av välsignelser. Och jag tycker det är fantastiskt att tänka på att vi släpper inte taget om Gud. Har han uppenbarat för mig, har den helige ande gett mig ett löfte i något sammanhang, håll fast vid det. Därför att Gud är trofast. Släpp honom inte. Och sen i vers 27 så säger han, vad är ditt namn? Gud frågar honom, vad är ditt namn? Och han svarar Jakob. Jakob betyder någon som luras. Lurendrejan. Det är hans namn. Men det är i köttet. I det naturliga. Nu säger Gud, jag ska ge dig ett nytt namn. Och han ger honom namnet Israel. Som betyder att han ska regera med Gud. Eller han som har makt med Gud och människor. Och det står att du har stridit både med Gud och människor. Så det är inte nog med att vi strider med Gud. Vi strider också med människor. Konflikter. Överallt. Och man tänker liksom, när ska detta sluta? Arbetsplatserna. Skolorna. Grannarna. Även inom familjen. Överallt. Stridigheter. Kött. Åh, om vi någon gång kunde slippa köttet. Och Gud säger, en dag ska ni slippa köttet. En dag ska ni slippa köttet. Uppståndelsekropparna, halleluja, första Korinthierbrevet 15 talar om det, uppståndelsekroppen. Men så länge vi är på den här jorden så har vi ett kött. Och det kommer på något sätt att skapa konflikter. Och vi strider. Och sen är det inte nog med att vi strider med Gud och strider med andra, strider också med oss själva. Så det är mycket stridigheter i våra liv, uppenbarligen. Men Gud säger, vad är ditt namn, Jakob? Han som strider, han som luras. Och Jakob, Gud välsigna honom. Han stal förstfödslorätten från sin bror Esau. Mamma hejade på honom lite grann och sa, gå du och ta på dig de här håriga armarna och gå in till din gamle far där, och så tror han att han är din bror. Och sedan kan du få hans välsignelse. Helt otroligt. Liksom, vilken grej. Om man tänker att han ska vara liksom Israels förfader. Kunde inte du hitta någon lite mer moraliskt upprätt person, Gud? Jakob. Han som luras. Och sen bara för att Gud har humor så sätter han ihop honom med Laban. Som var en ännu värre skurk. Och de där båda, de lurade varandra dag efter dag i 21 år höll de på. Till slut så fick de liksom gå iväg från varandra. Ja, fantastiskt. En underbar berättelse. Och jag tänkte bara på, nu säger Gud, nu räcker det. Nu har du stridit med dig själv, Jakob. Nu har du stridit med andra människor, Laban och alla andra. Och nu har du till och med stridit med mig. Men nu är det slut. Och nu så ska du få ett nytt namn. Nu ska jag kalla dig, nu ska du heta Israel. Och är det inte intressant hur alla i Bibeln, eller alla, men får nya namn. Abraham hette Abram innan han hette Abraham. Som betyder en upphöjd fader. Men sedan Abraham betyder en fruktbärande fader. Det vill säga, han hade trott, men när han lärde känna Gud och han fick det här nya namnet så bar han också frukt i sitt liv. Och jag tänker på Saul, som betyder sökt efter. Saulus säger man på svenska, förlåt mig. Saulus, sökt efter. Gud sökt efter honom och Gud fann honom på åsneryggen i Apostlagärningarna 9 och på väg till Damaskus för att döda kristna och fängsla kristna. De som han trodde stod emot Gud. Men det var han som stod emot Gud. Och han hade en mäktig uppenbarelse om Gud. Och sen fick han heta Paulus, som betyder liten. Därför att han var så liten. Han var så extremt beroende av Guds nåd. I första Korinthierbrevet 15:10 så står det om honom att jag är vad jag är på grund av Guds nåd. Och jag tänker mycket på Paulus, att när jag läser hans brev så är det som att varenda steg han tog, varenda andetag han tog, så var han medveten om att han var en nådestrofé. Som det talas om i Efesierbrevet 1, hur Gud har utvalt oss före tidens begynnelse till att vara dessa nådestroféer. Och jag tänker på hur de som är jägare eller känner jägare, liksom, de har alltid ett rum där de har troféer. Med horn liksom, som är och tittar, här fällde jag den här 12-taggaren då och då. Liksom. Och så har man en historia som man naturligtvis har spetsat en hel del och berättar att det gick till så och så. Va? Och det fanns ingen ammunition i bussen så att jag vred nacken av den där älgtjuren. Liksom, va? Och det var så det gick till. Själva verket var det en kompis som sköt. Nej, men det var, ni vet hur det går till. Men att man skryter över sina troféer. Och det är faktiskt samma tanke som finns i Efesierbrevet första kapitel. Att Gud skryter inför andevärlden över hur han har förändrat och förvandlat syndare till att bli helgon i honom. Och jag tycker det är helt underbart att se hur Gud ger oss nya namn, nya möjligheter att vandra med honom. Och ni vet hur den här världen vill sätta en stämpel i våra pannor och säga att liksom, du är den och den. Du har gjort det här och därför får du heta så här och så här. Men Gud har bara en stämpel. Ny skapelse i Kristus. Det är den enda stämpeln som han har satt på oss. Nådes produkt. Det är allt. Och han säger nådes trofé menar. Och det är detta som Gud har för oss. Han vill ge oss ett nytt namn. Vi har ett nytt namn. Läs Uppenbarelsebokens andra kapitel. När han skriver till de sju församlingarna. Och han säger att, jag kommer inte ihåg vilken församling det är, men han säger att ni kommer att få en sten. Och på den stenen står det ett nytt namn. Vi har alla ett nytt namn att se fram emot. Men vi kommer att se och förstå vilka Gud redan här hade gjort oss till att vara. Men vi förstår det inte därför att vi har fortfarande köttet. Vi kallar oss fortfarande Jakob här. Och Jakob gör sig påmint många gånger. Vi strider med Gud och vi strider med oss själva och vi strider med andra människor. Vi strider med allt. Men Gud säger att jag har gett er ett nytt namn. Och han gav honom ett nytt namn här. Sen i vers 29 så står det att Jakob frågar honom om hans namn. Och Gud säger bara att varför frågar du efter mitt namn? Och så står det att han välsignade honom. Och eftersom han välsignade honom så var det ju uppenbart att han var Gud själv. Därför att vem annars kan välsigna? Och Jakob förstod det. Och jag tycker det är fantastiskt att när vi har brottats med Gud, vi har kommit till slut på oss själva, då är Gud där. Och han säger inte att bara för att du har stridit med mig, bara för att du har kämpat emot mig, bara för att du har stått emot allt jag sagt och gjort i mitt liv, så vill jag inte ha någonting med dig att göra. Han välsignade honom. Han välsignade honom. Och han vill välsigna oss. Och han gör det när brottningsmatchen är över. Och vi ger upp. Och sen säger han i vers 30. Han hade förstått att det var Gud som han hade brottats med. Och han blev rädd. Därför att han förstod så mycket som att man kan inte se Gud ansikte mot ansikte och leva. Men han levde ändå. Och jag tänker på hur vi kan se Gud ansikte mot ansikte. Varför? Därför att vi är i Kristus. Ingen människa skulle kunna komma inför Gud i sig själv. Han är fullkomligt helig, fullkomligt perfekt. Men i Kristus, han som är fullkomlig, och honom är vi i, vårt liv är dolt i honom. Nu kan vi komma frimodigt i Hebreerbrevet 4. Frimodigt inför honom. Ansikte mot ansikte med Gud. Och jag tror inte riktigt ibland att vi förstår vem Gud verkligen har gjort oss till att vara ur ett nya testamentligt perspektiv. Visst var gamla testamentets troende också rättfärdiggjorda av tro. De såg fram emot Messias som skulle komma. Vi ser tillbaks på Messias som redan har kommit. Han har låtit sin helige ande bo i oss. Och det stod också så att var finns den jordiske far som inte vet att, eller försöker att ge goda gåvor, kanske inte alltid lyckas. Fars dag. Alla fäder vet att vi försöker att göra vårt bästa, men samtidigt så vet vi att vi inte alltid lyckas. Men Gud är så mycket mer. Gud är så mycket bättre. Gud är så fullkomlig. Och om vi har en bild i ofullkomliga fäder, att de gör sitt bästa, hur mycket mer ska då inte Gud ge av sin heliga ande? Och det är det han har gjort i nya förbundets tid. Han har gett oss av sin heliga ande. Och han ger fritt. Underbart. Gud är personlig. Men trenden där ute är att Gud blir opersonlig. Och vad heter den här mannen? Skavlan heter han så, den här norske mannen som Skavlan heter han. Och i fredags så var Carola där. Och jag råkar komma in där och då säger hon: synda, men förlåt mig, bli vred, men synda inte som det står i Bibeln. Alla var jättetysta. Ingen sa någonting. Sen hade de en annan gammal boxare som hade suttit i fängelse oskyldig i 20 år. Han berättade hur han satt i fängelset, blev född på nytt. Oops, liksom två stycken är där och vittnar. Det var inte bra. Därför att man kan inte prata om en personlig Gud. Gud kan vara opersonlig. Han kan vara en kraft. Han kan vara någonting som vi står över, någonting som vi kontrollerar, någonting som vi tar till när vi vill och behöver och önskar. Gud är personlig. Han brottas med oss. Han välkomnar den här matchen. Han säger: brottas så mycket du vill, ställ så många frågor du vill. På senare år så har det kommit fram någonting som heter intelligent design, som ifrågasätter darwinismen. Han säger att den håller inte. Finns inte en chans. Men många av förespråkarna, Michael Behe till exempel, som skrev Darwins svarta låda, han är inte själv personligt kristen. Men han säger att darwinismen kan inte vara sann. Evolutionen kan inte vara så som den beskrivs i skolböckerna och så vidare. Och det är häftigt att även otroende människor säger detta. Hur mycket mer borde inte vi säga det? Hur opersonlig vill inte Satan få den här världen till att vara? Om någon har varit någon gång i u-länder och sett hur Satan verkar där. Där är han verkligen verklig. Och säger: jag är. Och jag har makt. Och jag har möjligheter. Det gäller att blidka mig. Man ser besatta människor och så vidare. I västvärlden säger han: men jag finns inte alls. Inte alls. Men han står bakom så mycket. Han klär sig. Eller han iklär sig rollen av en ljusets ängel, står det i andra Korinthierbrevet 11:14. Han vill inte att vi ska se honom som den han är. Men det han har gjort här, det är att han har gjort Gud opersonlig. Och han har anklagat Guds karaktär för att inte vara den som han är. När det står i Ezekiel 28:15 att ondska blev funnet i Lucifers hjärta, så betyder ordet där att han ville vrida någonting ur led. Han ville liksom vrida Guds ordning ur led. Han ville ta Guds plats. Han ville sätta sig över Gud i Jesaja kapitel 14. Och han försökte att göra det, men istället blev han nedkastad. Istället tog han en tredjedel av änglarna med sig, som är demoner idag. Och de framför samma anklagelse att Gud är inte rättvis. Vi brottas med honom. Och Gud säger: det är okej, vi kan brottas med honom. Men han vill uppenbara sin sanna karaktär. Och han gör det också om vi tar till oss det. Och det gjorde Jakob. Han kom till en punkt där han fick erfara att Gud välsignade honom. Han fick ett nytt namn. Jag tror att vi kommer till den här punkten kanske inte bara en gång utan många gånger i vårt liv. Och vi upplever att wow, Gud är där. Gud är verklig. Vi tror på honom. Vi tar till oss allt vad han har. Han är inte opersonlig. Han är personlig. Han är där. Han utmanar oss att tro på hans löften. Så många de är. Och vi släpper honom inte förrän han har välsignat. Och Gud låter sig finnas av dem som söker honom. Och jag tycker det är underbart. Han utmanar oss. Lite kaxig. Liksom. Vågar du gå en match med mig? Vågar du brottas? Vågar du ställa de här frågorna? Eller ska du ta till någon av den här världens ogudaktiga filosofier och försöka att på något sätt få tillfredsställelse och svar därigenom? Vågar du ta en brottningsmatch? Bibelns personer gjorde det. Vi nämnde ett par av dem. Jakob, Jona, andra. Men låt oss lita på Gud så som han har uppenbarat sig själv. Låt oss se oss själva i den nya skapelsen. Precis som Jakob fick heta Israel. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna Herre i ditt namn. Amen.